Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Rebecca, you are an Iron Man! Och sen bara...
Är det så?
Ja, alltså, fy fan.
Det är sjukt. Det är ju bättre än sex.
Det är det. Det är alltså...
Ja.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar uthållighetssporter. Den 6 april i år sprang John Kingstedt in som sjua på startmilen i Örebro på tiden 32:20. Trots att det låter sjukt snabbt så är det faktiskt inte det snabbaste han har sprungit 10 kilometer på. Men däremot är det helt klart hans snabbaste mil med barnvagn. För med honom under loppet var dottern Nancy som sov större delen av tiden. Och 32:20 innebär en fin putsning av världsrekordet på just 10 kilometer vagnlöpning med 6 sekunder. Självklart vill jag ringa och gratta den här urstarka duon till bedriften, samt förstås också få reda på lite bra tips och tricks när det kommer till just löpning med vagn. Jag gjorde den här intervjun i våras och det var ett väldigt, väldigt uppskattat inslag, och därför så tänker jag att vi kör en favorit i repris. Missa inte detta spännande inslag i slutet av det här programmet. Men först, som alltid, dagens gäster. Det börjar ofta med att man börjar springa, kör några lopp och till sist får man feeling och slår till och anmäler sig till ett maraton. Efter det vill man ha något mer att bita i och då slår man till på en svensk klassiker, vilket ofta innebär att man sedan står där med en våtdräkt och en hyfsat snabb cykel. Med andra ord, allt man behöver för att kunna genomföra ett triathlon. Och sen är man fast, för det verkar vara något speciellt med den här sporten. Sporten som har utvecklats rekordsnabbt från marginalidrott till olympisk och internationell toppidrott med professionella utövare. Och apropå att ha något att bita i, jag får för mig att en Ironman på något sätt finns där som ett hägrande mål för väldigt många triatleter att ta sig an åtminstone en gång under sin livstid. Jag funderar på om det går att syssla med triathlon sådär lite lagom, eller blir det en livsstil där passionen för sporten styr val av destination för semesterresor och kanske till och med också val av partner. Jag vet ju av egen erfarenhet att löpning på min blygsamma motionsnivå tar en del tid, och ska jag få in två sporter till i vardagspusslet, jag funderar på om det ens är möjligt. Det är verkligen på tiden med en triathlon-special i den här podden, tycker jag, och därför har jag bjudit hit två triatleter som dagligen inspirerar tiotusentals människor såväl live som i sociala medier. Varmt, varmt välkommen till Maratonpodden, Rebecca Hammel och Joanna Zwicka.
Tackar, tackar. Tack.
Ja, hur är läget?
Ja, men det är bra.
Mm, det tycker jag. Det är bra.
Så här års,
om man är triatlet så här om året, om man ska säga. Hur är status då? Är det lite så här lugna puckar eller är man alltid på G till nästa tävling? Rebecka, vad säger du?
Alltså, nu är det lite lugnare, tycker jag, åtminstone för mig. Jag hade ju min sista tävling i mitten på augusti. Och efter det så taggar jag gärna av lite. Sen så är det inte, det går inte att cykla ute, men jag cyklar inte ute längre. Jag är en solskenscyklist. Så att nu börjar man ju få gå in. Och jag har inte riktigt börjat ge mig på de långa passen än.
Nej. Johanna, hur är det för dig så här år?
Ja, jag taggar ju ner helt. Jag vänder ju om helt och kör något helt annat. Alltså jag har ju, jag kör ju grundträningen. Alltså jag kör mitt pass, simning, jag springer ju hela tiden. Och jag, alltså, och sen, jag kör en gång i veckan cykling inne. Men annars kör jag ren styrkelyft och styrketräning. Och typ bara så här laddar om hjärnan och typ tänker ogärna på triathlon.
Mm.
För att det tar upp så mycket tid annars.
Och apropå det då, att det tar upp så mycket tid. Om ni får frågan, om ni träffar någon som inte... Jag vet ju själv vad jag får för frågor när jag träffar folk som inte har koll riktigt på exakt hur jag springer. De tror att jag är superextrem och tränar hela tiden. Mm. När ni ska förklara, för dem, jaha, triathlon, ja, men då tränar ni hela tiden. Mm. Vad säger man då? Hur förklarar ni eran träningsmängd för en ovetande människa?
Alltså allting är ju relativt. Det är ju, om du pratar med någon som, om jag och Rebecka skulle prata, då är det ju, alltså då är det inga konstigheter. Men om jag skulle prata med mina gamla kollegor på mitt förra jobb, då är det verkligen hela tiden. Så man får ju också så här anpassa lite så här vem man pratar med och var folk kommer ifrån. Men det blir ju också lite skevt. Jag kan ju komma på mig själv att har jag ett pass på 60 minuter, då tycker inte jag ens att det är ett pass. Vilket är skevt för att 60 minuter är ändå 60 minuter. Men då blir jag så, aha, okej, det är det ens lönt? Ibland kan jag känna.
Kan det vara ett löppass liksom?
Ja, och då är det för att man själv har flyttat fram sina egna gränser så pass mycket. Och det har blivit att man ser på sin träning på ett annat sätt. Mm. Vilket kan vara bra att komma tillbaka och reflektera kring varför jag tänker så.
Ja, jag kan verkligen hålla med. Man är verkligen flyttat fram sin gräns.
Mm.
Men om man är van att snitta kanske 10-15 timmar i veckan. Och sen efter tävling går man ner och kanske tränar 6 timmar.
Mm.
Då tycker man plötsligt att 6 timmar är ganska lite. Känns inte som att man tränar så mycket.
Ja, och jag kan bli verkligen så här, gud vad gör folk med sin tid?
Ja.
När man inte tränar. Jag bara, jag har så mycket tid. Jag har så mycket tid. Och jag kan bli så här, ibland lite stressad, bara, vad ska jag göra med all min tid? Men bara, jag är klar nu. Jag har kört så här ett benpass på gymmet.
Mm.
Med uppvärmning, nedvärmning med 1,5 timme. Jag bara, aha, vad ska jag göra resten? Det blir verkligen ett antiklimax kan jag tycka.
Ja,
jag
men då är den naturliga följdfrågan. Går du umgås med vanliga människor som inte tränar triathlon utan att bli irriterad på dem? För jag kan känna ibland att det är så svårt att förklara att jag är verkligen en motionär inom löpning. Jag är inte en elitmotionär fast folk tror det. Så att det är nästan skönare ibland att mest umgås med folk som springer. För då blir liksom, då behöver man inte ta de här... Då blir inte den här distansen så stor. Förstår ni vad jag menar? Mm.
Ja, alltså jag tror... jag kan tycka att så här, det är ett ganska trevligt sätt att umgås på också. Att träna tillsammans. Och jag håller en del klasser på Sats och sådär. Och många av mina vänner och kollegor har börjat gå på de klasserna också. Som faktiskt är helt vanliga dödliga motionärer. Och att så här, man kan ju vara med och hjälpa till att få sina vänner att förstå att man kan umgås på andra sätt än att bara gå ut och käka middag och sitta en hel kväll och prata. Man kan göra både och eller bara det ena. Sen vänjer de ju sig efter ett tag. Det var ju större grej i början.
Mm.
Man började träna mycket.
Och då när ni började träna mycket, hur kom ni in på triathlon? Hur började med dig, Johanna?
Jag höll ju på väldigt mycket med styrketräning och crossfit, men jag har alltid velat springa. Jag har alltid tyckt att det har sett så jäkla härligt ut, också velat vara löpare. Men, och sen så då började jag springa, men jag var ju så här väldigt tung, jag lägger på mig muskler väldigt lätt, så att jag drog på mig så benhinneinflammation och fick lite hälsporre. Så jag började liksom i fel ände, du vet, när man gasar på för mycket. Så jag stoppade och började om med löpningen. Men då köpte jag en cykel för jag tänkte att jag måste ju hålla igång konditionsträningen på något sätt. Och har man en cykel, då måste jag måste ha ett mål med allting jag gör. Eller ett syfte, ett varför. Och då tänkte jag, men då anmälde jag mig till en sprint. Det lät kul.
Vad är det för någonting?
det är en sprint är 400 meter simning och sen är det
750 meter simning.
750 meter simning, 1500 meter två mil cykel och, och en mil. Nej, 5 kilometer. Fan, jag kollar på Olympis nu i helgen så jag är helt...
Vi ska säga bara, förlåt, jag ska bara, det finns alltså olika typer av triathlon man kan köra, olika distans på simning, cyklingen och
Det finns Olympis distans, det finns halv Ironman, det finns hel Ironman. Jag har kollat på hel Ironman och olympisk, alltså olika tävlingar i helgen och kollat så att jag är typ helt... kaos med distanserna nu. Men exakt, så det är en kortast. Det finns en supersprint också. Men sprinten, den anmäler jag mig på Stockholm Triathlon. Den som går i Riddarfjärden och över Västerbron. Och det var så det började. Och då tänkte jag att jag testar, det kan vara roligt.
Vad fick dig att fastna då? Vad var det som...
Jag tyckte det var väldigt roligt att jag inte gjorde samma sak hela tiden. Och att jag fick en kick av att så här, jag bytte moment, delmoment, att det hände någonting. Och att det faktiskt gick. Det var bara det att när man inser att någonting faktiskt går, att man klarar av att göra någonting. Alltså det är ju den största kicken någonsin. Det är det som får folk fortsätta med många saker. Så att, och då tänkte jag så här, men om jag kanske lägger ner lite tid på det här, då kanske det kan bli ännu roligare. Sen så går jag ju väldigt mycket igång på prestationsidrott, så att jag och det här är ju verkligen en prestationsidrott på gott och ont, så att det är ju det lite med, som du sa innan Rebecka, att man umgås med folk som tränar kanske, alltså jag gör ju gärna det och det är ett fantastiskt sätt att umgås på, men jag lika mycket som jag vill umgås med folk som tränar så vill jag inte umgås med folk som tränar. För att det är samma sådär, jag går ju aldrig i träningskläder om jag inte tränar. För jag vill skilja på de liven. Så att det finns goda och dåliga sidor med det hela. Typ. Mm.
Rebecka, hur kom du in på triathlon?
Alltså jag har ju alltid sprungit. Mest i såhär meditativt syfte. Min pappa sprang alltid väldigt mycket så jag hängde på honom. Så jag började springa maraton ganska tidigt. Och hade något såhär mål att jag skulle springa 10 maraton innan jag var 30.
Var det ganska tidigt?
Alltså jag sprang mitt första det året jag fyllde 17. Nu har de satt en åldersgräns på Stockholm Marathon till 18. Men den fanns inte då. Så då sprang jag mitt första. Och sen höll jag liksom bara på att springa. Löpningen blev en större och större del av mitt liv. Och sen så började jag också dra på mig skador. För att jag bara sprang i princip. Jag sprang och var ganska duktig med styrketräning i och för sig. Men det räckte inte hela vägen. Och jag fick också hälsporre, precis som Joanna. Mm. Och där någonstans så bara kände jag så här, nej men det här går inte längre. Jag kan inte springa med lite så här små skador överallt. Och sen hälsporren blev ju en stor skada som tog ganska lång tid att reparera sig ifrån. Så då tänkte jag så här, jag måste hitta någonting annat. Jag kommer inte ställa mig på startlinjen igen och ha ont någonstans. Och då anmälde jag mig också till Stockholm Triathlon. Däremot så körde jag olympisk distans första gången. Så jag lånade en cykel. Jag hade ingen cykel, jag hade aldrig cyklat tidigare. Och började gå och försöka lära mig att simma lite. Jag hade en kompis som lärde mig att simma. Och på den vägen var det. Jag tyckte att det var så jäkla kul. Och sen jag började med triathlon så har inte jag haft faktiskt en enda skada. Mm. Peppar, peppar. Mm. Men,
det är många som säger det faktiskt, att det är ju väldigt skonsamt. Så man byter moment hela tiden.
Exakt, och man tvingar sig själv att inte bara hålla på med en gren hela tiden. Och är man lite sliten i kroppen, det funkar ofta att simma och man kan liksom byta emellan. Och man sliter inte ut sig på samma sätt.
Mm. Du sa 10-15 timmar i veckan när du håller på och tränar till...
Ja, precis. När det är typ mitt i säsongen. Liksom.
Ja. Och Joanna, för dig, ungefär om du uppskattar, hur mycket träning blir det när du liksom är i säsong?
Ja, det blir ju runt 10-15 timmar. Det ligger där omkring. Alltså det gör det. Alltså, där alla helgerna går ut ett långpass. Sen kör man något långpass inne på cykeln och sen så springer. Alltså det blir ju... Och så oftast kör man ju... Jag är ju de dagar jag simmar kanske jag kör simningen tidigt på morgonen och sen så kanske jag kör löppass på eftermiddagen, så du kan ha dubbelpass. Så att, ja, det blir runt där omkring. Mm. Blir det.
För det var det som var min nästa fråga. Om vi då har en vecka på i säsong då. Hur kan det se ut om vi börjar på måndag till exempel?
Ja, det ser nog ganska olika ut för mig och Joanna, tror jag, eftersom att vi har lite olika typer av jobb. Mm. Jag har ju ett ganska vanligt jobb inom situationstecken, men 8-5 ungefär. Så att för mig det är tidigt på morgonen och det är efter jobbet på kvällen. Sen så lyckas jag ju baka in lite träningspass då när jag har klasser också. Men det är väldigt sällan som jag nu för tiden får till passen mitt på dagen eller sådär. Jag har ofta möten och det tar lite för mycket tid att göra ordning sig en gång till. Mitt på
dagen. Vet precis vad du menar.
Mm. Ja. Mm.
Det är lite lättare för en man som typ har snaggat håret. Ja. Glida in i duschen och glida ut och vara klar.
Ja. Exakt, exakt. Ja. Så att jag föredrar gärna att göra det på morgonen eller efter jobbet.
Mm. Och dubbelpass, Johanna sa det. Liksom, är det någonting som du också kör?
Ja, alltså nu när du sa dubbelpass så tror jag att du menar att man kör två pass på en dag. Sen finns det ju något som heter brickpass som man brukar säga inom triathlon där man kör två grenar liksom direkt efter varandra. Man springer och cyklar eller cyklar och simmar och så vidare. Men för att hinna 10-15 timmar när man har ett vanligt jobb så då blir det ett pass på morgonen och sen ett på kvällen ofta.
Mm. Och helgerna, vad blir det?
Ja, helgerna blir ju ofta två långpass både lördag och söndag.
Ja.
Så ser det ju ofta ut om man ska hinna liksom.
Mm. Mm. Jag fattar. Och naturliga frågan, hinner man göra någonting annat? Ni var lite inne på det tidigare. Det är min så här, fördom. Jag har ju inte provat. Men det känns som att man hinner inte så mycket mer än just träning.
Alltså, jo.
Gör man det?
Jo, jag hade heltidsjobb. Startade upp mitt egna bolag. Reste, hade förhållande. Hade ett socialt liv, eller har ett socialt liv. Han hade, sen gick allt åt helvete.
Ja.
Men han med, alltså jo det gör man. Det handlar nog bara så här, hur man pusslar ihop det. Och vad man väljer att lägga fokus på. Men jo, det gör man. Jag tror det är en förutfattad mening att man så här, att triathlet inte hinner med något annat. Sen så har man ju olika fokus. Alltså jag är ju väldigt... Jag gillar ju gå ut väldigt mycket, middagar, sociala tillställningar. Jag gör väldigt mycket annat än träningen och därför vill jag ha med det. Och därför har jag valt att då kanske jag går upp fem och tränar till exempel. Och det kan jag göra även idag. För att, alltså, jag har ju nästan precis också sagt upp mig och jobbar heltid med mina sociala medier. Men då hade jag ju också ett 9-5 jobb eller 8-5 jobb. Så att man pusslar. Men även nu när jag inte måste gå upp och vara på ett kontor klockan 8 så kan jag ju gå upp innan 6 och träna för att så här, det är någonting med det. Dagen flyter på bättre på något sätt. Plus att många av dem jag tränar med, de har ju ett vanligt jobb. Så då kanske det enda sättet för mig att hinna med att träna med dem, det är ju jag får ju anpassa mig. Mm. Jag kan inte bara säga, ska vi ses 9 gumman? De bara, alltså, jag har ett jobb. Ja, okej. Okay.
Eller 2 när det är liksom ingen på gymmet om man nu ska köra det.
Exakt.
Ja, jag fattar. Men då, lite grann som jag sa i introt här, går det att syssla med triathlon lite lagom sådär? Alltså jag kan ju känna med min löpning att ibland så kan man ju, det behöver inte vara så noga. Mm. Vi tar lite vilodagar här. Och så. Går det att göra så med triathlon eller blir det liksom fel då på något sätt?
Så man behöver ju faktiskt inte hålla på med Ironman bara för att man håller på med triathlon.
Nej.
Det finns ju kortare distanser. Och då tycker jag absolut att det funkar. Sen är det ju så här, signar man upp för en Ironman, det är långt. Man ska ha respekt för distansen. Och man behöver förbereda sig väl.
Mm.
Så att man kanske, det är lättare att kanske få lite dåligt samvete om man börjar hoppa över för många pass. Om man faktiskt ska köra ett långdistanstriathlon. Men det finns ju ganska mycket utrymme för att kunna göra det om man kör lite kortare distanser.
Ja, för allting handlar ju också om så vad man har för mål. Är man ute efter så, topp 20, topp 10 eller en pallplats? Ja, har man då målen, ja, nej, men då kan man inte skippa pass. Då ger man 100%. Men har man så här, alltså jag menar, jag har inga mål på att stå på pall. Då... Mig gör det ingenting om jag skiftar runt en fredag eller lördag för jag vill gå ut och dricka vin till exempel. Men jag har ju fortfarande ett fokus på att jag vet ju också hur långt jag kan stretcha den liksom dekadensen eller vad man ska säga. Men allting handlar också om vilka mål man har.
Mm. Ja.
Och sen också att alltså det finns ju en minimum mängd eller vad man ska säga för att åtminstone kunna ställa sig på en startlinje utan att riskera att man skadar sig eller sådär.
I vilket triathlon som helst liksom?
Ja, absolut.
Ja. Måste man
i vilken sport som helst. Alltså.
Ja, men så är det ju. Men måste man träna alla tre grenar? Säger man så? Grenar?
Ja.
Måste man träna en gång, alltså minst... liksom i veckan eller kan man hoppa över liksom ett simpass?
Jag tycker inte
eller,
det.
Nej.
Jag tycker det här är rätt intressant också. Hur blir jag bra på triathlon? Jag bara, ja, men det är den sporten du ska utöva, den måste du träna. Fast, om hur, jag kan inte springa. Man bara, fast du kan, det är klart att du inte kan springa om du sitter ner och säger att du inte kan springa. Alltså, alla kan springa, men du måste ju träna på det du ska utföra. Och det handlar ju också triathlon om att du måste ju, det är klart att du måste cykla, du måste simma, du måste springa. Sen behöver du inte vara bäst i alla tre grenarna. Det är väl som också lite så härligt med triathlon. Det finns utrymme för oss dålig på en eller två.
Ja. Vilken är era starkaste gren, eller vilka är era starkaste grenar i triathlon?
Alltså, för mig har det varit löpning, men nu har simningen kommit i kapp lite.
Ja, du har blivit så jävla snabb i simningen.
Ja, men jag har gnetat mycket.
Hur har du gjort för att bli snabb då?
Alltså, simma mycket.
Ja, är det så?
Ja, jag har ju en coach som hjälper mig att lägga upp lite pass och sådär. Och vi tog väl kanske 2-3 pass där jag körde med henne då. Och körde lite teknikövningar som jag sen tog med mig in och körde själv. Men också att jag började simma helt annorlunda och började simma intervaller. Det hade inte jag gjort tidigare. Jag gick och simmade liksom. Längd efter längd efter längd och gjorde inte så mycket mer. Så att det hjälpte jättemycket att simma, bara simma mer. Men cykeln är min absolut svagaste gren. Där borde jag spendera mer tid, men jag spenderar lite mindre tid.
Men dina gren, eller din?
Alltså, löpningen har inte alltid varit min starkaste gren. Nu har löpningen kommit. Det har hänt någonting i löpningen och det har lossnat för mig verkligen. Men simningen är som den är. Nu har jag hittat en puls i simningen när jag skulle kunna ge mig ut och simma länge och lugnt, och det funkar liksom. Och sen cyklingen, alltså jag hade ju något form av hallelujah moment i cyklingen på en tävling där det är så här, jag cyklade fort, det gick bra, allting stämde. Alltså, jag snittade högt och jag kände bara så här, shit, det här, nu vet jag vad folk snackar om. Men cyklingen, det är ett komplicerat förhållande till cyklingen. Jag älskar cyklingen samtidigt som jag hatar den, och speciellt efter min cykelolycka så känner jag väl också så här att jag är väl kanske inte jättebegeistrad av cyklingen. Det är inte det jag väljer först.
Berätta, förra året var det som du råkade ut för den här cykelolyckan.
Ja.
Kan du bara berätta vad var det som hände?
Jag var ju ett av mina sista långpass inför Kalmar och cyklade till Norrtälje på Gamla Norrtäljevägen, och min frambroms hängde sig och knep, så att jag flög över styret och då låg jag i typ 40 km i timmen. Så man skulle kunna säga att jag slickade asfalten med mitt ansikte.
Herregud.
Det var en väldigt allvarlig olycka. Jag fick åka ambulanshelikopter in till Karolinska och haft väldigt många men i kroppen och psykiskt efter det. Men alltså, jag är väldigt glad. Det är ingenting jag rekommenderar. Jag gjorde Ironman Kalmar 3,5 veckor efter, ihoplappad. Ingenting jag rekommenderar och ingenting någon rekommenderade mig. Alla avrådde mig och mina läkare avrådde mig. Men samtidigt, hade jag inte gjort det så hade jag ju inte fortsatt. Alltså, det var någonstans som en sån mental grej. Men det har ju typ ärrat min cykling väldigt mycket. Och jag har ju blivit försiktigare. Och jag är lite så här, när folk vill dra med när de ska cykla i klunga och liknande och hetsa om Vättern. Och jag är så här, varför ska jag cykla Vättern? Eller varför ska jag klungcykla med folk som jag inte riktigt känner eller litar på, och det kan gå åt helvete igen? Jag är säker på min cykling, men jag är inte säker på någon annan. Och då är jag lite så här, fan, är det lönt att riska hela tiden? Så att jag har blivit mer beräknande och väldigt mycket så här, fast nej.
Men det känner jag faktiskt själv. Jag, länge sedan så gjorde jag Vätternrundan för att jag höll på med klassikern. Och jag tyckte det var läskigt på min blygsamma nivå. Jag kom ju med nöd och näppe upp i 30 km i timmen. Och tyckte det var läskigt för det gick så fort. Och nedförsbacke gick det ännu fortare. Och alltså, jag tror faktiskt att det var det som fortfarande avskräcker mig från triathlon. Det är just det, att det går så otroligt fort i cyklingen. Man har liksom ingen kontroll.
Jag är också farträdd. Alltså, det är ett av mina största bekymmer på cykeln också. Att jag blir rädd. Och backar hem liksom och lägger mig på bromsen och blåser ut det mycket, så blir jag väldigt försiktig. Jag vågar inte bara trampa på. Jag tycker också att Vättern är, alltså, nu har jag cyklat Vättern 2 år i rad. Varenda gång innan start så tänker jag så här, varför gör jag det här på riktigt? För jag är så rädd. För att det också handlar om att lita så mycket på andra. Och nu har jag cyklat med mitt jobb, och så här, vi är ett jobb som cyklar, vi är inte en cykelgrupp som cyklar, och det har märkts. Vi har inte varit så samcyklade. Så att nästa år tar jag en paus från Vätternrundan.
Är inte det för långt egentligen? Eller vad tycker ni?
Alltså, är Vätternrundan 30 mil. Ja. Alltså, helt ärligt talat, varför cyklar man 30 mil?
Nej, det är skit.
Exakt, jag undrar samma sak. Alltså,
varför cyklar man? Jag tänker så här, när jag är på 15 mil på en Ironman, då tänker jag alltid så här, vad i helvete är det här? För att alltså, så här, det är ingenting är roligt efter 10 mil.
Nej, det var väl i och för sig det fina med att när man hade cyklat Vättern och sen skulle cykla 18 mil på Ironman så upplevde man det som lite kortare.
Ja. Jag så tror man att allting är klart när man kommer till Jönköping, men sen börjar ju backarna. Ja. Då blir man ju lite irriterad när man inte har tränat så mycket innan.
Nej.
Men ju, apropå Ironman har ju ni nämnt några gånger, och det känns väl ändå, är det fördom? För det känns som att det är liksom ändå det som de flesta triatleter strävar mot någon gång i livet. Är det så?
Ja. Det som det har blivit så.
Och varför
då? Det har blivit
då?
En folksport, Ironman. Ja.
Och här, är det så alltså?
Ja.
Det har blivit en folksport?
Ja. Det känns som det har gått ganska fort också.
Ja. Ironman är den nya klassikern.
Och hur kan det ha blivit så, tror ni?
Jag tror kanske folk hela tiden börjar sträva efter att hitta liksom större utmaningar.
Ja.
Bara titta på hur många fler ultralopp det finns, exakt, hur många olika typer av lopp som har kommit upp. Folk vill hitta nya grejer.
Mm. Och sociala medier. Sociala medier gör att saker och ting blir mer folkliga. För du ser liksom så här, okej, men Hasse springer när jag men... Rebecka springer en Ironman, Joanna springer en Ironman. Mm. Alltså det finns, ja, det är sociala medier.
Det normaliseras det här extrema på något sätt då?
Ja.
Genom,
ja.
Ja. Är det bra eller är det dåligt?
Så här, jag tycker det är bra på ett sätt. För att jag har tyckt att Ironman har varit jävligt bajsnödigt. Och folk som har kört Ironman har typ lagt en... stämplat sin etikett på det och varit såhär, men det här är vårt. Man bara såhär, fast alltså, ja, det är Ironman, man ska ha respekt för Ironman, det är det. Och det är det som leder in mig på en annan grej, att samtidigt som jag tycker det är skönt att den här bajsnödigheten börjar tvättas bort och allt fler känner att såhär, men jag kan också, så blir det, slår det över och folk anmäler sig på en svensexa till Ironman, eller folk som bara såhär, men jag ska också göra en Ironman, och så simmar de en gång. Man bara såhär, fast nej, det kan du inte. Så att det finns ju ett mellanläge där, tycker jag.
Mm. Jag håller med. Det blir lite så att inte respektera distansen heller att kunna och säga så.
Mm.
Men jag har också hört den.
Mm. Jag glömde fråga Johanna, har du en coach som lägger upp din träning?
Mm.
Eller?
Mm.
Ja, det har du.
Mm.
Och du har du också, Rebecka? Mm. Men alltså, för jag menar, på maraton så finns det ju folk som anmäler sig liksom på fyllan och tycker man att de är knäppa liksom. Men om man anmäler sig till en Ironman bara så där, det är ju nästan inte det livsfarligt liksom. Jo. Alltså tänker simningen och så här.
Ja.
Och förresten, det här är också en fördom, eller jag har hört att när man startar då i simningen, då simmar man ju på öppet vatten för det första då. Och då blir man, folk simmar över en för att komma fram så fort som möjligt, så att du kan bli sparkad i huvudet och så.
Ja.
Stämmer det?
Ja, det är väldigt hetsigt.
Det är jättehetsigt. Alltså så många gånger man har blivit, när de simmar över en, att du tar ju sats på någon annan. Så att du liksom, du vet, när man trycker
ifrån.
Fram. Ja, så i ett simtag så trycker du ifrån, och då är det lättare att ha en kropp att trycka ifrån på.
Förlåt att jag började.
Nej, men det är ju på riktigt.
Ja, alltså det är ju så. Och det är det också så här jag märker, och man ser att det får bli så många som så här blir upplockade från vattnet, som får en chock och bara så här, jag trodde vi inte. Jag bara, nej, men du kan inte anmäla till någonting där du inte har någon jävla aning om vad du ska göra.
Kan man på något sätt, vad gör man om man inte vill bli sparkad på? Eller om någon tar sats på min kropp, kan jag hålla mig i ytterkanten där? Eller går det att freda sig på något vis? Kan man tappa några minuter för att...
Ja, men det beror nog på hur banan ser ut, men det går jag absolut.
Ja.
Jag kommer ihåg mitt första år när jag körde i Kalmar, då hade jag en strategi att lägga mig liksom längst ut i kanten. Sen simmade jag 400 meter extra, men där och då så var det värt det alla gånger. Så det kan man ju göra. Men till exempel när jag körde i Marbella, där Johanna också körde, då hamnade jag av misstag liksom mitt i, närmast alla bojar när man skulle runda. Alltså då kändes det som att jag var på att drunkna.
Och det var vågigt som fan.
Och det var vågigt,
nej, det var, fy fan, vad hemskt det var.
Ja, det var hemskt. Det var den värsta simningen jag gjort.
Nej, det var, jag hade ju dödsångest. Jag tänkte så här, om jag överlever det här. Alltså jag var verkligen, jag såg inte land vissa gånger på vågorna var. Jag visste inte var jag var.
Och det var som att simma efter en Silja Line-färja.
Ja, och så var det kallt som fan också.
Men alltså, det låter ju, eller jag blir så här både fascinerad och lite avskräckt. Men alltså, känner ni ändå någonstans, för det måste ni göra när ni har kommit till mål här, att det är så här, ja men jag vill göra det igen.
Ja, men det är väl lite som med alla lopp. Typ ja. Man springer i mål på maraton eller milen eller något ja. Så här som man verkligen har. Så kliver man in liksom på upploppet och då har man ju glömt allt.
Ja, mm. Alltså då gråter man ju.
Ja.
Det är...
Tänk att det är samma grej att föda barn liksom.
Ja, i och för sig, jag vill inte göra det igen, men allt är relativt.
Du har glömt bort hur du...
Ja, det har jag nog.
Du har förträngt.
Ja, så
är jag. Men jag är ju också en person, jag går igång på det här när det är lite jävligt. Och det är väl det som också så här, men det är det som triggar med alla lopp. Det är därför det hela tiden har tagit längre distans. Och det är därför som vi pratade om ultran innan. Jag tror du kommer gilla ultran för du går igenom så många stadier. Det har ju jag gjort när jag har sprungit ultra. Att man går igenom så många stadier och att man i sig själv. Och det vet du sprang väl ett dit i Alperna va?
Ja, precis.
Ja. Mm. Och du måste du känna igen att du går igenom att du... Alltså du är deprimerad, du är lycklig, du är hyper, du går igenom så mycket i dig själv. Så att jag går igång på sånt.
Mm. Ja, för Rebecka har ju då blivit anmäld till, eller du har anmält dig till ett ultra som går nu om en vecka när vi spelar in det här.
Det låter ju sjukt att säga att det var spontant, men det är ändå lite spontant. Jag blev anmäld av en kompis i förrgår, vi ska springa på lördag. Sen så hade jag ju bara gjort det, alltså givet den träningsbakgrund som jag haft och de lopp som jag har kört.
Ja, då har ju det i kroppen, det där är...
Ja, och målet är bara att ta sig igenom. Eller jag ska inte säga bara, för det är långt. Men liksom, det är ingen fokus på tid, utan vi ska göra det tillsammans och ha ett trevligt lopp. Liksom.
Men jag har ju pratat med människor och försökt ta reda på vad är grejen med triathlon, liksom, förutom det ni har sagt redan. Och det är många som säger att det finns en fantastisk gemenskap.
Mm.
Men då tänker jag, hur går det ihop med att folk tar sats på varandras kroppar när man simmar? Eller är det liksom, när man sätter igång och tävlar så är det andra regler som gäller?
Ja, men lite så ändå.
Ja, det är det ju. Alltså så här, det är ju en fantastisk gemenskap och man har ju träffat så många vänner och man har ju, det är ju tight community. Men när det är tävlingsvecka och när man är, man märker ju också när man pratar med folk, man bara så här, folk är, man, ja, det är tävlingsjävlarna kommer fram. Och med all rätt. Alltså så här, ska man tävla så ska man väl tävla, tycker jag. Mm. Men man märker ju så här, och sen är det vissa som så här, nej men jag har ingen speciellt mål, men man vet ju att deras mål är på sekunden utplanerad. De har en strategi och sen har de plan B, C, D och E och till och med Ö om det skulle skita sig.
Men de säger finns, bara det.
Ja, det finns en noga, alltså det finns ju ingen, jag tycker ju så här, det finns ingen idrottare som till exempel en triatlet som har en sån jävla strategi på sin träning.
Nej, det krävs ju.
Ja.
Är det så att de flesta har ett tidsmål när de
splittar? Startar. Ibland, ja. Tidsmål, alltså allt. Till och med hur långt... Du planerar in hur många sekunder du ska ta att kissa.
Mm.
Alltså det är därför man kissar på cykeln.
Oh.
Gör man det?
Ja.
Fast nu får man inte det.
Får man inte det?
Nej. Nej,
det hur kan de kolla det då?
Alltså, ja, det är en bra fråga.
Tänker jag då, det syns väl inte, eller?
Alltså, det beror väl på hur mycket man kissar. Jag har varit så grann, jag har aldrig sett någon kissa på cykel. Nej. Men det har ju uppenbarligen förekommit eftersom det inte finns en regel att man inte får kissa på cykel. Men man får ju det, typ Tour de France, de får ju kissa på cykel.
Fast grabbarna i Tour de France får fan göra vad som helst.
Ja, det är sant.
Med det,
så. Det är sant.
Okej. Okay. Ja, det känns som att det är nästan svårt på ett sätt, för att man liksom, blir inte det. Jag tycker i alla fall när jag har sprungit, det här är lite sidospår, men när man jag har sprungit någon mara när jag måste kissa och så är in där. Så, det är svårt för man är, adrenalinet gör att man inte liksom kan kissa. Det tar en stund innan man, det är svårt att göra det in the moment, men det är kanske någonting man kan träna på.
Mm. Ja, alltså jag vet inte, jag har faktiskt aldrig försökt.
Många säger också då, som kanske inte har så bra koll, att triathlon är så himla prylfixerat.
Ja, det kan man ju minst sagt säga.
Ja.
Och på ett sätt, det är nästan blivit lite väl hetsigt med liksom hur snabb cykel man ska ha. Och alltså framförallt cyklingen är ju sådär. Det är lite synd ibland när nya ska komma in i sporten och man kan ju bli väldigt stressad. Och det kan ju bli att man inte kommer in överhuvudtaget för att man känner att man måste köpa en så jäkla dyr cykel och den bästa våtdräkten och sådär.
Mm.
Det har ju spårat ut.
Ja, det har ju spårat ur. Det har det ju.
Men känner ni att ni har dragits med, eller kan ni ändå så här hålla huvudet lite kallt där? Eller har ni liksom, frossar ni loss? Ny cykel varje säsong? Eller?
Alltså jag började med att låna en cykel, så jag hade inte ens egen cykel. Sen fick jag köpa den cykeln för 2000 kronor. Det var ju otroligt billigt.
Fyndpris?
Ja, det var fyndpris. Kanske lite kompispris också. Jag vet inte. Jag visste ju knappt vad jag köpte, för jag kunde ingenting om cyklar. Och sen efter det så tog det väl 2 år innan jag köpte min så här första riktiga racer. Sen satt jag på tempopinnar på den. Mm. Så att jag hade ju ingen liksom riktig triathlon-tempocykel.
Vad är en tempopinnar?
Alltså om man tittar på dem som har en tempocykel, då är det styret är liksom, det är ett par raka pinnar som är
så du kan ligga
framåt, precis.
Liggande ställning, lägga dig.
Ja, och så har man växlar liksom där fram, men man har inga bromsar där. Så att man måste sätta sig upp när man ska bromsa. Men man kan ju också då göra en liten nödlösning och montera på pinnar på sin racercykel.
Okej.
Okay. Och det gjorde jag de första 2 åren. Så att i år var egentligen första gången som jag hade en riktig tempocykel att cykla på. Och det är ju för att det ska bli mer aerodynamiskt.
Just det.
Snabb.
Ja. För så är det väl, om jag fattat rätt, i triathlon. Man får inte cykla i klunga. Eller? Nej. Hur är det?
Nej, du ska cykla själv. Triathlon är en ensam sport. Du ska cykla själv. Tyvärr så draftas det väldigt hejvilt för tävlingar.
Oh, vad betyder drafta?
Drafta är när du cyklar för nära någon annan så du sveps med i vinddraget av den andras fart som du lägger dig. Så det görs det väldigt mycket.
Oh. Alltså, i år var första gången som jag såg det för att jag simmade lite snabbare. Ja. Så då kom jag upp och hann ju börja cykla innan många av de här monstercyklisterna, framförallt herrar, kom. Så att jag blev ju omcyklad otroligt mycket. Ja. Men då kom det alltså i sjok, i grupp. Och alltså, man blir förbannad.
Alltså jag fick ett bryt på Jönköping.
Ja.
Jag hamnade ju bakom en klunga som turades om. De körde någon form av belgisk bytning och draftade på varandra.
Ja, helt sjukt.
Ja, så jag fick ju lägga mig ytterkant och cykla om en hel klunga. Alltså det tog ju på energin, men det var ju värt det. För jag kom ju före och slapp det. Men jävlar vad lack. Jag typ skrek när jag cyklade förbi dem i typ 200 meter.
Ja.
Men är det ingen som kollar det där? Liksom? Finns det inga domare längs?
Jo, det finns ganska mycket domare som åker runt. Men liksom, jag vet inte, av någon anledning känns det ibland som de missar.
De missar. Man hör ju när en race marshal kommer på en motorcykel. Och då, alltså så här, om man kanske har legat för nära dem, för du måste släppa på, då gör man ju det. Jag har kommit på mig själv, jag bara, fan, jag ligger för nära, jag kan få en penalty. Så då släpper jag på när jag hör en motorcykel. Så antagligen så hör de ju, de pratar med varandra och liksom så här. Men ja.
Vad får man för straff då om man alltså, ska åka?
För drafting är det tidspålägg.
Ja, du får ställa dig i en ruta.
Ungefär som en gång där om man så här springer. Ja, så får man stå i 2 minuter.
Exakt, ja, exakt.
Så du kan ju få gult och rött kort på en Ironman. Vi är ganska hårda med reglerna, vilket jag i för sig tycker är bra.
Jättebra.
För då folk skärper ju till sig. Men du måste ju hålla, vad är det, 10 eller 12 meter?
12 meter.
Ja, 12 meter till nästa cyklist.
Och ni har båda, har ni gjort flera Ironmans? Eller har ni gjort?
Jag har gjort 3 hela och en halv.
Jag har gjort 6 halvar, 2 olympiska och en hel.
Ja.
Ja.
Men då undrar man ju då, alltså, jag fattar ju att det är svårt att blicka in i framtiden. För inte så jättemånga år sedan när jag var singel så kände jag ju att men så här kan jag ju leva. Alltså springa ganska mycket ändå och träna lite på gymmet och sådär. Och sen så kastades man in i en annan tillvaro. Så man får ju någonstans kanske leva med sin tid också. Men tänker ni någonting på så här framtiden? Alltså, är det bra att ha en partner som gillar samma sak? Eller har ni några tankar nu om det? Liksom, eller... Om ni har en partner, hur funkar det? Tränar den personen samma sak? Eller? Det är lite nyfiken. Jag tror många funderar lite på hur man får ihop det hela.
Mm. Jag har ju en partner som inte alls tränade som jag när vi träffades. Utan tränade mer 2-3 gånger i veckan. Men hade andra intressen som skidor och golf och sådär. Men där har vi nog inspirerat varandra. Nu har ju han sprungit ett maraton och varit med och cyklat Vätternrundan och sådär. Jag tror att det hade blivit väldigt mycket tid ifrån varandra om vi inte hade kunnat göra någonting tillsammans. Haft åtminstone en grej som vi båda tyckte var kul. Sen om det hade varit att gå på gymmet, alltså det spelar ingen roll. Men det är ändå många timmar man puttar in. Mm. Så det är såklart att det underlättar om man åtminstone kan göra vissa saker tillsammans.
Det är kul också.
Ja, exakt.
Kan göra saker tillsammans.
Exakt, och att kunna uppleva det ihop. Så att det blir svårt, man kan inte gå ut och leta partner efter vilken sport
men jag kommer ihåg när man var på dejt sådär, men så här, om man jag kommer på mig själv med att jag så här, tonade ner. Alltså, ja, men jag joggar lite.
Ja, du körde den.
Ja, men för det gick så trögt med dejtandet. Så jag tänkte att jag kanske var någon polare som sa att du kanske skrämmer bort dem med att du så här, kör maraton och så. Ja. Då körde jag inte ens triathlon. Men, att jag, men sen så kände jag, men det är ingen idé, för de kommer ju ändå se hur det ligger till om man väl börjar träffas mer. Ja. Så det är kanske lika bra att köra med öppna kort från början.
Men jag tänker det, och så här, är man en person som gillar att hålla på och träna mycket och röra sig mycket, då vill man ju åtminstone ha en partner som på något sätt tycker om att vara aktiv. Sen behöver det nödvändigtvis inte vara exakt samma sak som man själv håller på med.
Nej, men de behöver vara aktiva på något sätt. Alltså, ja... Du behöver dem. Jag menar, jag kör ju på det här. Jag dejtar ju på som fan nu. Och jag nästan skrämmer dem.
Jag börjar på vilket med sätt
det.
Då?
Nej, men jag säger ju det. Jag bara, men jag gör det här och det här. Och det här är viktigt för mig. Jag ska springa. Och imorgon ska jag springa 3 mil. Och så väntar jag på reaktionen. Mm. Och är det rädsla i blicken, då är jag direkt, jag bara, så kan vi stryka bort honom från listan. För han kommer ha problem med det här sen. Mm. Så att jag kör nästan den. Mm. Och sen skrämseltaktiken. Men jag skulle inte vilja träffa någon som så här kör lika mycket. Kanske någon som kör i en annan sport kanske, eller gör någonting. Du måste ha en passion, men att ha någon som så här en triathlon pojkvän.
Det får liksom inte bli att man så här konkurrerar heller med varandra.
Lätthänt,
eller träna, för träningen är ändå min grej. Alltså så här, men vi har någonting alltså i göra själv eller göra med vänner eller så här. Ja. Det är inte så att man så här blir ett triathlonpar som gör allting ihop och
det kan bli för mycket.
Och delar varandras våtdräkt och
ja. Tänk om, gäller det inte att kissa i dem då? Nej, men jag menar så här, jag tänker om man är ett triathlonpar eller för den delen ett löparpar. Mm. Och så har man helgen då när man ska köra långpasset. Ofta kör man ju långpass på helgen och då blir det nästan att den andra står och hoppar i hallen när man kommer tillbaka. För att liksom, den vill ut och så känner man hela tiden att man ska pussla hit och dit. Det är ju lite så här. Och så läste jag någon forskning här som det faktiskt forskats på triathlon som är det ultimata uthållighetsprovet. Och det är svårt att kombinera med ett jämställt familjeliv. Står det här man kommer fram till här på Göteborgs universitet. Och så det verkar ju så. Och ofta är det ju kvinnor som hamnar på sidolinjen. Alltså det är kvinnor som backar upp sina triatleter till män. Ja. Och sen när de själva känner att de vill köra, då blir det skilsmässa.
Jag kan ändå relatera till det fast åt andra hållet.
Ja.
Ändå.
På vilket sätt då?
Alltså, nu är det ju ändå jag tycker att nu händer det ju en comeback för kvinnor. Det är ju, nu börjar ju vi vara mer drivande i våra karriärer, vi har våra egna liv, vi behöver inte männen på samma sätt. Vi kan ju till och med skaffa barn utan män. Och jag tror att det börjar märkas nu. Så jag kan ändå förstå det där. Fast vända på det att det är männen som nu som börjar backa upp kvinnorna. Och det är jobbigt. Mm. Det kan jag bara säga själv till mitt förra förhållande. Det är jobbigt.
Det kräver väldigt mycket trygghet i sig själv och så. Alltså exakt. I manligheten.
Exakt.
Tror jag.
Ja. Och den och... Ja.
Idag är ju män, eller åldersgruppen män 40-44 på typ armen. De är ju störst, men i vänta 5 år så kanske kvinnor 40-44 är största gruppen.
Mm. Men en annan då fördom eller myt, eller det är ju att mycket så här chefer och vd:ar och så håller på med triathlon just för att det är så extremt. Och man dras, eller man är kanske en sån personlighet. Mm. Ja. Stämmer det här?
Ja,
det är en viss typ av personlighetsdrag också.
Ja.
Ja, alltså dels det, men sen också så att det är en dyr sport. Mm. Alltså titta på gruppen 25-30, de är superfå. Mm. Och så här, ja visst, triathlon är en hyfsat ny sport liksom för vanliga dödliga. Men det är fortfarande så här, när man är 25-30, det är rätt mycket pengar ändå om man ska hålla på.
Ja.
Bara startavgiften i en sån här tävling kostar 6 000 liksom, för att anmäla Oj. Sig. Mm. Ja, det är lite så här, det är som en utlandssemester. Ja. Så att det är inget man bara hostar upp och om man är 25 kanske man pluggar. Alltså,
men alltså semester, om vi är inne på det, så jag känner ju då själv att det är kul om man i alla fall har ett löpband på gymmet på hotellet. Mm. Att det har ett gym är viktigt. Mm. Och sen att man faktiskt kan utöva sin sport dit man åker. Hur är det för er när ni åker på semester? Är det viktigt att det går att köra triathlon? Kanske blir det till och med liksom en triathlonresa Eller träningsläger för er? Eller hur lägger ni upp det?
Om jag ska åka på dedikerad träningsläger, då är det att det är att jag ska åka på dedikerad träningsläger. Mm. Men jag skulle aldrig åka på semester där jag bara så här, nu ska träna hela semestern. Men det är klart att det är minst en timme träning vill jag få in på något sätt. Mm. Men det finns ju så många sätt man kan göra det. Man kan upptäcka en stad genom att springa. Ja. Alltså morgonrunda. Det finns så mycket olika sätt. Man kan googla upp en simhall eller utomhusbassäng och typ promenera dit, simma en halvtimme och promenera tillbaka. Och då har man ju även gjort stan eller upptäckt. Så att man kan göra det på olika sätt.
Ja, och jag tycker också, alltså det kan väl vara cyklingen som kan vara lite svårare om man skulle vilja få till. Ska du hyra en cykel och det kan vara lite mäckigare. Men så här, simma och springa kan man göra i princip överallt. Ja, ja. Där man är liksom, det löser man. Men jag skulle nog inte heller åka på, alltså, som Jana säger, ska man åka för att träna, då har man ju kollat upp alla de här grejerna. Annars så skulle jag inte heller välja resmål efter liksom, aktivitet. Så. Det är det som är det fina igen med att man har tre aktiviteter. Mm. Någon kommer gå och göra exakt. Där man är. Liksom.
Mm. Exakt.
Men hur ser ni på framtiden då? Även om det är en svår fråga. Så här, kommer ni fortsätta med triathlon hela livet? Eller om ni vill? Liksom, eller hur... Och om det funkar, eller hur känns det?
Svår fråga. Alltså jag tror att jag kommer nog fortsätta hela tiden. Sen så att träna för en Ironman tar ju ganska mycket tid. Men, och man har ju många som säger så här, den dagen du får barn, då kommer du inte ha tid. Sen finns det alldeles många att titta på som faktiskt har tid. Och så här, man löser situationen. Och jag kan nästan bli så provocerad att jag tänker så här, den dagen jag trycker ut en unge ska jag starta ett år senare. Bara för att visa att det går.
Exakt.
Liksom åt det hållet. Sen får man väl se i vilken utsträckning man håller på. Man kanske hittar nya grejer också som man fastnar för.
Mm. Alltså jag är ju i ett stadie där jag utforskar väldigt mycket. Jag har ju hittat någon form av outdoor-anda här nu som jag gillar. Så att jag kommer ju på något sätt alltid hålla på med triathlon. Jag kommer köra triathlon och den Ironman nästa år. Men jag kommer kanske inte göra tre lopp på ett år kanske. Jag kommer typ byta ut det. Men jag är jättesugen på att köra med ultror. Jag skulle vilja köra mer längd. Jag skulle vilja cykla mer. Alltså jag är jättesugen på att göra trippelbasan.
Mm, just det. Vad är det för någonting?
Då cyklar du och springer och kör.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Längd, alltså 9 mil.
Vänta, cyklar, springer och kör längd.
Ja, alltså under det halvåret. Eller
okay,
under
ett år. Det
Cykelvasan, Ultravasan och Vasaloppet. Mm. Ja, det låter superkul.
Ja, så den är jag jättesugen på att göra. Ja. Men, och sen så göra någon Ironman, kanske.
Mm.
Och göra lite mindre roliga lopp. Ja. Alltså jävla triathlon. Alltså lite mindre lopp hade jag velat göra. Som lite så här, du åker dit. Du behöver inte lägga så mycket tid på det. Utan åka dit en lördag, kör. Ja, men, nej, men jag har massa olika grejer jag vill göra. Jag vill liksom så här, vandra, jag vill klättra mer och så här. Så att jag har lite andra grejer jag vill utforska. För triathlon kommer alltid finnas kvar.
Mm. Ja, precis. Det har man ju liksom.
Ja.
Mm. Men tänkte på om vi, alla triathlonlopp ni har kört, har ni några minnen därifrån? Som, om vi börjar med det bästa minnet.
Oj, ja, det var nog på den första Ironman när man gick i mål. Det var ju något speciellt. Då, jag hade varit sjuk i nästan 2 månader. Så det var inte säkert att jag skulle få starta. Jag fick knappt okej av läkarna 3 dagar innan att starta. Så det var lite så här, varje gren som jag kunde göra var jag väldigt tacksam över att jag hade gjort. Och då när jag gick i mål, det var verkligen något speciellt.
Mm. Vad var det för triathlon du körde?
Ja, det var i Kalmar. Det var första år Ironman Kalmar, 3 år sedan.
Minns du vad du... För är det, är det någon speaker som säger någonting? Eller är det liksom en inspelat i förväg? Jag har hört det där.
Rebecca, you are an Iron Man! Och sen bara...
Är det så?
Ja, alltså, fy fan. Det är, det är ju bättre än sex.
Men hur gör man om man kommer in i klump liksom?
Nej, men alltså man, det där, där får man ju backa hem lite. Ja. Man släppa förbi.
Man ska förbi, så man får vara själv där.
Tiden med sin orgasm. Många tror ju att tiden stoppar när du går igenom detta här målgången.
Ja, just det.
Men tiden stoppar ju redan på innan mattan. Det är därför många stoppar och går och klappar. Alltså många proffs.
Gör en liten show.
Ja.
Så man, får man en bild också, eller?
Exakt.
Ja, jag har tyvärr inte lyckats fastna på någon.
Nej, inte jag heller. Eller jag har fastnat på min målgångsbild. Men då, det var utsatta fotografer.
Ja.
För mitt bästa minne var ju när jag gick i mål efter olyckan. Och då hade de även, Ironman-ledningen hade gett mig rökfacklor. Så jag sprang in med rökfacklor.
Vad symboliserade de?
Alltså det var väl första gången de gjort det. Men de visste ju om att jag gjorde det efter min olycka. Och det hade varit stort så här pådrag kring det. Men då var jag ju verkligen så här, alltså det var ju så känslosamt.
Ja.
Jag grät, alla grät. Det, hela jävla...
Ja, den bilden...
Ja, men det är ju den här...
Riktigt häftigt.
Oh, wow. Ja, du är liksom, det ser ut som att du är mitt på någon supernattklubb med
så
rosa.
Så jag är fotbollssupporter på en AIK-klubb med bengaler.
Eller E-Types konsert när han var som störst.
Men då var det så här, då hade jag ju min keps på mig, jag hade mina glasögon på mig och sen så var jag hoplappad. Jag har ju fortfarande knäckt näsa, hade fått simma utan simglasögon för då fick inte ha tryck. Mm. Jag är fortfarande liksom stygn och liksom, jag såg ju ut som att jag hade varit i krig. Så att det var väldigt känslosamt. Det är det bästa minnet någonsin.
Mm. Jag tror så här, den första Ironman-tävlingen man gör, det kommer alltid vara speciellt.
Jag är så avundsjuk på folk som gör sin första.
Ja. Det här kan ju ibland bli så att jag tycker att det är synd. För det är många som gör sin första. Sen har de satt upp så jäkla höga mål. Istället för att bara ha som mål att ta sig igenom. Och sen är de inte ens nöjda när de kommit till mål.
Jag känner igen det där med samma med maraton tycker jag. Folk som springer maraton att de har tidsmål. Jag bara, men snälla, första maraton, kan inte den bara få vara en upplevelse liksom? Och sen kan du väl börja tidspressa då, om du vill. Men
jag håller
det är
med.
Synd.
Ja.
Faktiskt.
Det är väldigt mycket fokus på prestation och tid. Och det är också det här, med, så kommer tillbaka till sociala medier, för det är så himla lätt att så här, dels kolla upp, men dels också fråga och jämföra.
Men just det skulle jag ju komma till innan vi går in på värsta minnet. Men jag tänkte, just sociala medier, ni är båda aktiva där. Hur, för jag tänker att man påverkas av vad andra lägger upp.
Mm.
Men hur påverkas man? Hur påverkas ni, om ni ser att någon har lagt upp, när vi har gjort det här på den här tiden och sådär?
Oj, jag har nog försökt, alltså jag har ofta tävlat med mig själv. Jag har aldrig hängt upp mål på att vara bättre än någon annan eller slå någon annan, så att jag har inte känt mig jättepåverkad eftersom att jag har jagat mig själv. Det är snarare så att jag har kunnat bli stressad när jag känner att andra tävlar med mig.
Hur märker du det då?
Ofta har det varit killar som ska säga, vad sprang du på, hur fort springer du, och jag ska springa fortare än dig det här loppet. Och så
säger
här.
De så?
Ja, de kan ju säga det lite så här med glimten i ögat, men det är ju ändå någonstans liksom.
Ja, man verkar.
Ja, och det kan så här provocera mig och det kan också stressa mig. Ibland har jag ju valt att inte ställa upp i vissa lopp för att vissa personer kanske ska starta, som jag känner att så här, hela deras fokus, alltså det känns som att det är någon jävla vinst för dem att slå mig. Och då tappar jag lite min glädje. Så att för mig har det nog varit liksom omvänt.
Men har de inte missat helt att de, även om de slår dig så är du ändå bättre än dem, eftersom det är lite skillnader i fysiologi och så mellan män och kvinnor?
Ja, ibland tror jag att de glömmer bort det.
Okej, de vill bara förbi liksom.
Jag tror inte ens de vet vad fysiologi är.
Nej.
Men, nej, jag kan känna igen det där. Och jag, för mig har det också varit så här att folk tror oftast att jag är bättre än vad jag är. Och det är många, tyvärr, som så här... Bara för att jag är sponsrad med en cykel av Canyon till exempel och är Ironman-ambassadör så tror de att jag är något proffs. Men det är ju det här att jag är sponsrad på grund av att jag inte är ett proffs. Att jag är en väldigt glad motionär som så här gillar att träna hårt och tävla men har ett annat liv sedan om. Men det sticker, för att det sticker i ögonen tyvärr. Och det har ju folk sagt till mig, att bara så här, tycker det är skitstörigt att du... bli sponsrad med en cykel när du så här, dina splittider inte är bra.
Det här känner jag igen från, jag ska inte namnge personen eller loppet, men jag står in i ett presstält i alla fall på ett lopp. Och så sitter en person där och säger att ja, idag kan ju vem som helst bli sponsrad av sportmärken med skor. Fast man inte ens kan springa. Så jag vet precis vad du menar.
Ja.
Och det är ju också så här att man... Jag tänker någonstans att jag menar, som inspiratör så är det en större mängd människor man inspirerar. En elit triatlet eller en elitlöpare inspirerar kanske inte så många egentligen.
Alltså, ja, men det är svårt att identifiera sig med dem.
Ja, exakt.
Ja, men, ja, och det, då blir det också, man märker att så här, folk så här, man, du vet så här, när man kan googla, man skriver till så här, Joanna Svicka och så googlar man. Det har ju varit, och det som har, då sparas det ju kanske i en månad vad man har googlat mest på. Och då när det var med alla lopp, alltså mitt i tävlingssäsong, då var det ju Joanna Svicka tider. Alltså Joanna resultat. Då var det ju det. Och det, man märker att folk vill veta så här, men, och också, men du som tränar så mycket, vad fan... Är du inte snabbare?
Gud, känner jag igen.
Och jag blev bara så här, herre jävla, kan jag bara så här, låt en kvinna få göra vad hon vill? Alltså låt mig bara få springa det jag vill springa. Eller så här, och också så här, vad är bra?
Exakt.
Vad har vi satt som bra? Nu måste man kvala in på någonting för att göra en Ironman. Vem är det som bestämmer?
Det känns ibland som att de som pressar, som tränar väldigt, väldigt mycket på en högre nivå än jag, tycker att det är jobbigt att man själv kan få de här samarbetena, fast man kanske då är en latmask i deras ögon. Mm. Att man liksom är lecher. Men det är ju mitt val. Så jag vill ju inte vara
elit. Liksom. Ren och skär avundsjuka.
Ja, men
vet
exakt.
Vet du vad du ska säga nästa gång någon säger som det här i presstältet? Ja. Då ska du bara kolla på dem. Så ska du bara säga så här. Vet du vad? Det jag inte har i benen, det har jag i content. Och det får jag betalt för.
Jag tänkte säga, det har jag på banken, tänkte jag säga.
Ja, exakt.
För där tror jag faktiskt... Där är också lite, det är lite bitterhet där.
Ja.
Tråkigt ändå.
Jättetråkigt.
Ja. Men om vi går på då, vi har pratat om de bästa minnena. Har ni något värsta minne under en triathlon-tävling?
Ironman Marbella.
Ja, det är nog...
Det vidraste loppet någonsin.
Ja, det var hemskt faktiskt.
Var det det här med simningen eller var något annat?
Allt.
Det var ju en cykling som gick upp över två berg liksom. Så alltså, gillar man inte fart så...
Jag tänker mer på nedförsbackarna kanske... sen.
Nej, men alltså det var det värsta, det var hemskt. Och sen så hade ju någon sagt till mig också så här, du vet att bromsar man för mycket då kan bromsarna bli så jävla varma så de inte tar längre.
Ja.
Så jag var så jäkla stressad.
Stämmer det eller?
Jag vet inte, alltså... Jag vet inte hur mycket som krävs. Det kan säkert hända att de blir överhettade. Mm. Men jag vet inte hur mycket bromsning som krävs. Men jag borde ha kvalat in i så fall.
Ja, fy fan. Ja, det var vidrigt. Det var ett vidrigt lopp rakt igenom.
Ja, först. Det var ju också en annan intressant grej på det loppet. Det var ju väldigt höga vågor som vi pratade om. Så de hade ju kortat ner banan. Så jag tror vi simmade typ 1500 eller 1400 och det skulle vara 2000.
Ja.
Men de hade ju inte sagt det. Så när vi hade simmat, det var så jävla oklart, spanjorer liksom, kommer vi runt och sen har man så här rundat en boj och så vet man ungefär vart nästa ska vara och så bara, jag ser ingen jävla boj liksom, jag vet inte var den är. Och folk simmar åt höger och vänster och stannar, jag var tvungen att ta av mina simglasögon för att titta var folk var på väg någonstans.
Det var som en myrstack.
Ja.
Och sen springer man upp där på sanden och det är kallt och man bara in och så börjar det blåsa, så sätter man sig på cykeln och så vet man att man har 9 mil upp i något jävla berg i Marbella och sen så börjar det regna på vägen ner, man ser olyckor, folk ligger till höger och vänster, det är cyklar, det är hjul, slagfält, sen ska man börja springa på det. Nej, men jag, då var jag verkligen så här, jag kommer aldrig göra det här igen.
Nej, det var, jag tänkte så här, jag kommer aldrig göra det i Spanien igen.
Sprang man maran i bergen också då, eller?
Nej, den var platta, kolla. Men där fanns det ju inga toaletter. Nej. Alltså, ja, det var, så jag sprang in på något så här offentligt toalett ut på stranden. Som jag såg, dörren var öppen. Alltså, det fanns det inga toaletter i Transition, inga på cykeln. Jag såg ingen toalett på
cykeln. Vad är Transition någonting?
Ja, det är där man byter mellan simning och cykling och cykling växling. Och löpning. Ja, precis, växlingsområdet. Jag tror det fanns typ 3 toaletter utan, då ska man ut och runda och de tar ju tid i Transition också, så den tiden räknas ju på din totaltid.
Men hur funkar det då om vi ska upp oss där, Transition, man kommer in och ska växla. Jag såg någon bild här vad heter det, cykelskorna sitter fast på pedalerna och sen så springer personen barfota. Är det så, man har inga strumpor på då eller?
Alltså det där är för de som verkligen vill spara tid, det här snackar vi ju en nivå över min åtminstone. Ja. De har ju tränat på det där. Ja. Jag har ju gärna strumpor på mig för det första.
Det låter lite skönt. Men då måste man torka fötterna för man kommer upp från vattnet, eller hur?
Jag tror inte att de gör det.
Nej. Jag gör inte heller. Jag drar på. Jag drar bara på.
Du cyklar bara fota?
Nej, jag drar på strumpor.
Ja. Ja.
Ibland har jag cyklat bara fota. Och sen när jag kommer in, då torkar jag av och så tar jag på mig andra strumpor för löpningen.
Ja. Så här, alltså den där typen av transition, när det är liksom, man ser ju vissa, de växlar på 1,5 minut. Ja. Det har ju aldrig hänt mig.
Hur lång tid brukar det ta då?
Alltså, brukar, jag tror inte att jag är något bra exempel, eller jag tar nog ganska god tid på mig. Ja. Typ 6 minuter har det tagit för mig någonting. Mm. Sånt där, båda gångerna. Men då i år till exempel, då bytte jag ju, då hade jag ju baddräkt under våtdräkten för att det skulle vara dåligt, eller skulle vara, inte vara sol. Och första året när jag körde i Kalmar, då frös jag så jävla mycket, så jag tänkte jag orkar inte sitta på cykeln och frysa i 2 timmar först. Så skulle jag byta till min triathlondräkt, det var inte skitsmart. Det var inte jättelätt att dra på sig en sporttopp blöt och en dräkt blöt. Det hade jag i och för sig kunnat räkna ut, men ja. Så att det för mig tog det ganska lång tid.
Jag har blivit väldigt snabb i mina växlingar. Mm. Men det där är, alltså det där är om du ska ner och kapa sekunder.
Det är pallplatser.
Ja, vi pratar om det där i topp 10.
Ja. Ja. Då ger man ju bort, man ger ju bort gratis minuter till sina motståndare om man tycker att man har det, om man ska upp och om pallplats genom att ta lång tid på sig i transition. Mm. Och jag menar så här, kapar man, men säg som jag som har tagit 5-6 minuter på mig, kapar jag 2 minuter i första, 2 minuter när det är 4 minuter på totalen, ja, det kan skilja 3 placeringar om du är liksom högt upp.
En nyfiken fråga här, man har en triathlondräkt på sig när man tävlar, är det en hel sån, vad ska man säga, sparkdräkt, låter ju jättekonstigt.
Ja.
Är det det man har när man, eller kan man ha tvådelat också?
Det finns ju olika varianter, det kan jag ha tvådelat också.
Jag tycker hel är bäst.
Ja, och sen är det väl lite så här, jag kan ju nörda ner mig lite i siffror och sådär. Om man tittar aerodynamiskt så är det ju bäst att ha en heldräkt med armar som går till armbågen ungefär. Och som inte väcker sig. Mm. Så det finns ju också ett annat syfte med att faktiskt ha den där heldräkten.
Just det. Och sen, vad har man under? Har man liksom någon sport-BH eller så här?
Det är nog lite olika säkert.
Men, det finns en dräkt jag har där jag behöver inte ha sport-BH under. För den är så tight, eller den är så stiff i materialet.
Man kan springa mer än ändå.
Ja, liksom. Men annars är det sport-BH. Men sen kör du ju kommando. Då har jag aldrig underkläder på dig. Alltså, såvida inte du vill ha en fiffi som fungerar. Men, så,
inga
brännskador.
Jag har hört det där, jag gillar ju att köra spinning ibland och så säger folk att man ska inte ha någonting, man ska inte ha trosor under den här.
Jajamän.
Det är lite jobbigt och man känner sig så, det är som Maria Montazami utan läpparna.
Man kommer över det.
Ja, alltså, det är ju väldigt fina med triathlon att jag är så obrydd. Alltså nu står man ju på en brygga och byter om, jag vet inte hur många som har sett mig naken.
Nej.
Men i det communityt, man bryr sig inte. Man kollar inte. Man,
det är så avsexualiserat.
Ja, för här är kroppen ett redskap. Mm. Så det är väldigt härligt. Mm. Och man har blivit väldigt så här... Ja.
Apropå kropp då kan vi ta tag i nästa ämne som jag hade här. Och det var ju... För att också en fördom då, det är ju att triatleter hela tiden ska vara liksom halvnakna. Alltså både män och kvinnor. Man står där i någon startlinje och så tänker jag då som inte har koll. Jag bara, nu ska vi visa upp oss här. Så här. Men hur är det egentligen? Hur är synen på kropp och prestation, så här, identitet?
Det är väl... Alltså... Om man kommer till tävling så är det väl, det är inte tillåtet att dra ner blickskedjan eller den här dragkedjan ner till ungefär hit ungefär. Det ska vara bröstbenet. Men där är ju män, de drar ju ner. De De ska ju helst springa bakhaka. Patrik Nilsson älskar ju det.
Så ja, jag vet inte, en av Sveriges grej. Bästa.
Ja, men hans regler gäller inte för honom. Men, om man ska dra det så. Men det där, jag vet inte. Men det är väl mer... Jag vet inte, när det kommer till kropp och träning. Det är ju en... Man är ju mån om... Man är ju väldigt medveten om hur man ser ut och hur det känns. Mm. Det är man.
Alltså hur yttrar sig det då? Att man, vill man se ut på ett visst sätt? Jag vet, Anders Chalkaj sa någonting att när han var i tävlingsform så skulle två blodådror synas på höften. Då visste han att han liksom kunde springa snabbt.
Oj, ja. Jag tror det känns som att det är lite mer så när det handlar om en specifik sport.
Ja.
Det har ju blivit lite mer alltså, okej, eller vad man ska säga, att se ut på olika sätt i triathlon. Dels är det så här, du ska ju kombinera en sim, cykel och löpkropp.
Ja.
Alltså någon slags korsning. Sen så visst tittar du på dem som vinner på Hawaii så ser de ju typ alla likadana ut.
Ja. Kolla bara på Frodeno.
Ja.
Men nu ska vi se här. Frodeno är en väldigt duktig, är han tysk? Eller?
Ja.
Tysk eller schweizare?
Han är schweizare, tror jag. Okay. Men han är ju han är en av världens bästa.
Men hur, vad menar ni då när man säger att man ser att de ser ut på ett visst sätt?
De är ju ganska tunna,
de
flesta. Sen har de ju ganska bra lår, men det är ju inte, det är inga stora människor.
Nej.
De är ju rätt små. Men sen tränar de ju också så här 40 timmar i veckan. Mm. Det är som ett vanligt arbete liksom.
Mm.
Så det är svårt att vara stor.
Jag tycker lite en annan vit är att triatleter har svårt att släppa den här, vad heter den som man sätter fast nummerlappen i? Man har som en rem runt midjan.
Jag vet inte vad bandet heter.
Nej, jag vet inte heller.
Nummerlappsband.
Men man använder väl
för... Bibband. Bibband.
De vill liksom gärna ha det även på ett vanligt löplopp. Kan man se det? Ja, det tycker jag är lite roligt. Du, är det att man vill tala om för världen att man är triatlet? Man vill gärna, eller tycker man om att springa i den där dräkten?
Alltså, det, ja, du menar att de har dräkten på?
Ja, herregud, ja. Ja, det har jag sett på flera lopp.
I och för sig, det är aerodynamiskt och de kanske sparar. Ja, det har inte jag sett.
Nej, inte jag heller.
Men det som jag har sett i alla fall, det är ju att man märker att det är en triatlet för att, förutom dräkten då, men de har ofta väldigt, så här, som Stockholm Marathon till exempel, jag var publik. Först kommer täten och sen inte så långt efter täten kommer liksom en man som har en gigantisk y-formad överkropp, väldigt tungt löpsteg, men det går så jäkla fort och det är något, man tänker att han måste ha en rejäl motor
och dräkten
och dräkten.
Det
var det aerodynamiska där.
Aha, nej, det har jag faktiskt inte reflekterat över.
Men den här nummerlappsgrejen hade jag i och för sig kunnat köpa. Mm. Jag tänkte på det senast på Lidingöloppet. Som var, för då behövde jag ju sticka hål i min vindjacka. Och då tänkte jag så här, det hade varit bra med det där jäkla bandet. Mm. Så man hade kunnat snurra. Dessutom så förstördes det för att det var, regnade så jäkla mycket.
Ja.
Den hade ju suttit bättre i en sån hållare än att hålla på med de här, vad heter det? Nålarna man har.
Ja, säkerhetsnålarna.
Säkerhetsnålarna, exakt.
Jag fick in en sån i magen faktiskt. Ja, det var så obehagligt.
Du ser, väldigt otrevligt.
Ja, men om det lyssnar folk på det här och tänker så här, men jag skulle ändå vilja kanske köra något triathlon som är lite kortare till att börja med.
Ja.
Sen kanske de hamnar på Ironman ändå, men vad finns det för tips då? Bör man köpa en cykel?
Nej, låna.
Alltså kan man låna så gör det. Sen kanske man inte känner någon som man kan.
Man kan ju låna, jag kan ju låna för att Specialized lånar ut bland annat i Hammarby Sjöstad.
Märket Specialized. Ja, det var en uthyrning på lång tid då liksom.
Ja, du kan låna över en helg, du kan hyra över en helg. Okay. Det vet jag folk som har gjort.
Ja,
okay. Och sen, jag vet inte, Jarla har väl också haft det.
Jag har i för sig börjat se att på en del, jag vet inte om det var på Blocket eller på, det finns ett annat ställe som heter Happy Ride, där folk har lånat ut sina cyklar över säsongen. Jag har faktiskt en kollega som gjorde det också, som hyrde ut sin cykel i 6 månader. Det har blivit lite vanligare.
Mm.
Så det kan man ju faktiskt kika efter som ett alternativ. Sen är det ju lite så här, om man inte är någon vanlig storlek. Alltså om du inte är tjej och 1,65 till 1,70 eller herr 1,80 till 1,85, då kan det kanske vara lite knepigare att hitta storlek för den typen. Men man, alltså jag tycker definitivt så här, alltså köp en begagnad. Börja med något enkelt.
Det här är också en myt kanske, men det känns som att väldigt många manliga triatleter, något äldre, som har kanske lite för mycket pengar, då ska cykeln väga så lite som möjligt. För att de själva är så tunga så att cykeln liksom inte, de kan inte göra cykeln rättvisa.
Mm, nej, man, så här, visst du kan ju köpa dig några kilometer i timmen bort där, det går ju. Ja. Men till syvende och sist så kommer det vara benen och flåset som kommer att avgöra.
Ja, för att det är ju, det är aldrig roligt att gå på morgon efter.
Nej. Det där händer ju ofta liksom. Det kan man ju se på typ Ironman. Man blir omcyklad av diverse större herrar och sen så
varvar man dem på löpet.
På löpet. Ja. Ja. Och det är ju ingen nackdel att vara lite tyngre på cykel. Det kan ju vara en fördel liksom. Och simningen, samma sak. Men jag håller med. Det är många herrar, om vi ska generalisera, köper gärna den värsta utrustningen direkt.
Sen kanske det kan vara lite bra då, tänker jag, om man vill ha en bra cykel, att de här herrarna kanske, och damerna också då, byter cykel nästa säsong. Och då kan man köpa den här cykeln som de hade säsongen innan, väldigt billigt. Eller?
Ja. Men, och sen tycker jag också att det finns en poäng i att inte ha det bästa direkt. För dels som du sa också, man är inte så bra så att man uppskattar det material man har. Alltså det är lite att kasta pengarna i sjön. Mm. Det är ju roligare att kunna uppgradera sig vart efter, för då känner man också skillnaden. Så att man behöver inte gå all in. Och då blir också insteget så himla stort. Då blir det ju att man inte börjar överhuvudtaget. Man känner att man måste köpa en cykel för 20 000 eller ännu mer.
Men alltså, sen tänker jag då, hur kommer man igång? Måste man gå med en klubb? Det känns som att det är ganska svårt att bara dra igång på egen hand. Alltså man vet inte riktigt hur man ska lägga upp det.
Alltså nu för tiden så finns det ju så mycket communities. Alltså man kan gå med en grupp. Man kan följa triathlon folk. Man kan Det finns så mycket olika alternativ att göra. Och alltså, jag tror att någon känner någon alltid som håller på med triathlon. Så man kan ju alltid haka på någon också, tror jag.
Ja. Jag var inte med i någon klubb när jag började, utan det var lite sådär på eget bevåg. Vi var två kompisar som anmälde oss. Och...
Ja, det kan vara bra att man är två i alla fall.
Ja, men det är åtminstone någonting som kan så här underlätta. Mm. Sen kan ju simningen är ju lite sådär... Där kan det kanske vara bra att gå en nybörjarkurs om man inte behärskar crawl överhuvudtaget, om man inte har någon som kan lära en.
För det var som att bröstsimma var som att springa maraton i träskor, har Jonas Kolting sagt här. Det kanske är bra. Att bröstsimma på triathlon, det är som att springa maraton i träskor.
Jonas Kolting.
Jonas favorit.
Berätta vad är.
Om hybris hade ett ansikte. Men alltså det kan man ju tycka. Sen vet jag ju folk som bröstsimmar. Jag hade en killkompis som bröstsimmade på 1.10 nu i Kalmar.
Oj.
Det är väl mer att man sparar sina ben mer om du kan kråla utan att använda dem. Så du bränner ju kanske lite onödigt mycket energi på bröstsimma. Så att... Sen är det ju kul att kunna crawla.
Ja, det är det. Man känner sig jävligt badass.
Mm. Och man kan också få det till en sån här konditionsform. Ja. Där kan jag tycka att bröstsim har ett stopp. Alltså det finns en nivå och sen så blir det inte jobbigare än så.
Om man inte liksom kan de här växlarna. Det går ju att simma fort, men det blir ju inte lika fort som frisim.
Nej, men det blir inte. Hur man än gör, om man är en duktig person att crawla och en duktig person att bröstsimma, så kommer ju crawlaren simma fortare liksom i slutändan. Mm.
Jag vill bara slå ett slag för ryggsim. Det räddade mig under Vansbrosimningen faktiskt.
Ja, men det var någon som simmade ryggsim.
Ja. Jag simmat ryggsim på min första sprint.
Alltså det är så skönt att ha luftvägarna...
Hundsim. Hundsim av alla.
Ja, men luftvägarna är fria och man känner bara så här, vad skönt det var.
Ja, för det där är det som är lite panikartat med simning. Att så här, i början man har ingen teknik och sen så hoppar man ner och sen ser du så här, du har en chans att andas och det är när du ska titta upp liksom. Sen får du inte luft, så det är ju ofta så här nära döden upplevelser, tyckte jag, när man skulle börja lära sig simma.
Det har blivit dags att runda av här, tyvärr. Jag tycker det är superkul att prata med. Men om jag tänker så här, de som lyssnar, om de ändå ska känna så här, men det, nu kanske det låter lite extremt ändå, och ni är ju motionärer, men väldigt, väldigt grymma motionärer. Kan ni hisspitcha lite kort så där, bara med lite peppig twist till de som lyssnar, som kanske tycker att det ändå vore kul att testa ett triathlon?
Våga utmana dig själv. Behöver inte välja det absolut värsta och längsta direkt. Och sätt inga supermål i början. Se till att genomförandet är målet.
Exakt. Och också att sätta upp ett mål för sig själv och träna inför det. Och hålla det och sen genomföra det, oavsett hur det går. är bara det är en stor vinst, men det kommer ge en så mycket på andra plan. Det kommer hjälpa en genom sitt jobb, sina relationer, hur man ser på sig själv, sin trygghet i sig själv. Så att jag tror att så här, våga ge sig själv chansen att kunna uppleva det. Att så här, och sluta jämföra det med andra.
Ja, jämföra inte med andra och ge inte upp. För det kommer att vara perioder som är tuffa. Det finns ingen som tränar mycket som liksom studsar upp i sängen varje dag. Nej. Tycker att det är superhärligt att gå och simma 6:30. Liksom. Nej, men alltså, så är det ju inte.
Nej.
Men man har bra stunder, man har dåliga stunder, men man vet också. Det finns också ett, det blir en träning för ett större syfte. Någonstans så hoppas man ju att alla ska träna liksom hela sitt liv.
Mm.
Och det blir liksom en dimension till då, tycker jag i alla fall, att lägga på och ha någonting att träna för som man inte är bra på. För att utveckla sig i vuxen ålder, ofta så gör vi inte saker som vi inte är bra på. Nej. När vi är vuxna. Vi går i safe zone hela tiden.
Och vill man att det ska vara härligt och glatt och enkelt hela tiden? Alltså jag tror inte någon vill det.
Nej, man kanske tror att man vill det, men sen när man upplevt det lite jobbigare så inser man ju att det var faktiskt inte så dumt.
Nej.
Och jag utvecklades av det.
Exakt.
Så, ja men våga testa. Mm. Jag har mitt första triathlon framför mig någon gång i framtiden. Vi får se när det blir.
Nästa men, år Stockholm triathlon.
Ja, jag har i alla fall en våtdräkt hemma. En cykel kan man ju hyra då, har jag.
Ja.
Man kanske kan bli sponsrad.
Ja, det har alla förutsättningar.
Ja, det där är det minsta problemet.
Det är ditt minsta problem.
Gud, jag kommer att sticka ögonen på alla triathleter när jag kommer där med mina sponsrade grejer. Det är en annan femma. Joanna och Rebecca, superkul att snacka triathlon med er. Stort lycka till med allt ni tar er för.
Tack, superkul att vara här.
Och vill man följa er respektive person, var gör man det bäst?
Instagram.
Ja.
Vad heter ni?
Vad är våra namn?
Joanna Svicka
och Rebecca Hammel.
Den 6 april i år sprang John Kingstedt in som sjua på startmilen i Örebro på tiden 32:20. Trots att det låter sjukt snabbt så är det faktiskt inte det snabbaste han har sprungit 10 kilometer på. Men däremot är det helt klart hans snabbaste mil med barnvagn. För med honom under loppet var dottern Nancy som sov större delen av tiden. Och 32:20 innebär en fin putsning av världsrekordet på just 10 km vagnlöpning med 6 sekunder. Självklart vill jag ringa och gratta den här urstarka duon till bedriften samt förstås få reda på lite bra tips och tricks när det kommer till just löpning med vagn. Så jag säger varmt välkommen till maratonpodden John Kingstedt.
Tack så mycket. Tack, tack.
Hur är läget? Jag har förstått att du befinner dig utomlands.
Jo, det är bra, tack. Vi är på en träning- och tävlingsresa, kan man säga, som är lite en front för ett semester också. vi ska alltså på min lillebror som går i skolan här i USA. Han har gått här i 5 år och tar studenten nu, eller examen. Så att vi ska åka upp dit och hälsa på honom i slutmålet. Då. Men har vi tävlat lite och åker runt på fina platser. Så det är kalasbra faktiskt, Mats.
Men du, först bara innan vi går in på det här med startmilen och världsrekordet. Din karriär som löpare, lite kortfattat då, kan du berätta?
Ja, nej, men alltså, jag hamnar väl in på löpning som många andra löpare gör. I alla fall de som har liksom den. Jag är inte den mest talangfulla av alla. Liksom, så att jag seg och ospänstig och relativt osnabb, så spelade basket lite, men nu är jag väl i och för sig att jag hade kunnat spela basket i längd, men när jag spelade basket var jag väl typ 1,60, så det gick inte bra. Och sen så mina föräldrar, gammal löpare, men min mamma framförallt, då var duktig på 80-talet, så rörde mig tillbaka in i den kretsen. Jag har väl utvecklats år till år då och varit lite skadad fram och tillbaka, men om jag ska hålla på med någon idrott så är det nog den jag är bäst lämpad för, så det är på den vägen. Och nu gillar jag ju verkligen att springa också, så det är väl det, men jag vill ringa liksom inga större meriter så. Jag har tagit det finns ju någon som är mycket bättre än mig, så att säga. Det är väl det jag försöker säga, men på svensk nivå så är jag väl helt okej. I alla fall.
Ja, men jag fattar. Det är, precis. Jo, men så är det ju. Men man kan ju vara, man kan vara bra ändå. Men hur gick det då till när du bestämde dig för att slå världsrekordet på just 10 kilometer vagnlöpning? Det är kanske inte det första man tänker på.
Nej, det hade inte jag tänkt på heller. Men vi fick en dotter i september förra året. Jag tränar då mycket. Jag springer 17-18 mil i veckan, så morsan och farsan gav mig en vagn, en sån här löpvagn. På den så hängde det två världsrekord som var slagna med just den här modellen då. Och då tänkte jag att, ja, dels tänkte jag att de där rekorden borde jag nog kunna slå. Men så tänkte jag att det finns väl mer rekord också. Och då fanns det 10 km rekord av en över Nya Zeeland som jag hittade då, som var Guinness rekord. Och då tänkte jag, ja, men det är väl en bra första del då. När man inte har, liksom, vill inte gå direkt på en halv maraton, man kan börja springa 10 kilometer. Mm. Så bestämde jag mig för att prova dem. Jag opererade hälsenan i höstas och sen så började jag så smått träna. Och i upprepningen så började jag springa mycket med vagn och sådär då, liksom på mina distanspass främst för att min sambo skulle få lite avlastning och för att den verkligen gillar det också. Så ja, nej, du, på den vägen var det sen. Så bestämde jag mig för startmilen då.
Just det, bara en nyfiken fråga. Vilken vagn var det? Jag tror att jag vet, men vad är det för märke och modell?
Jag har en Thule, vad fan heter den? Thule Glide 2 tror jag heter. Alltså det är en Thule-vagn då, så det är ett svenskt märke.
Du, den som har ett fast framhjul, eller hur? Du kan liksom inte...
Ja, precis. Fast framhjul ska det vara om man ska springa till grann. Då är det nog lättare. Alltså rigid sådär. I alla fall om man ska springa lite snabbare så tror jag att det passar bättre.
Men du bestämde dig då för startmilen. Hur kom det sig att det blev just den tävlingen?
Ja, det vet jag egentligen inte så i retrospekt. Alltså det är jättetrevligt arrangemang och trevliga öreboar och väldigt möteskående på alla sätt och vis. Så jag är glad att jag åkte dit. Men jag hade inte tanken om att det skulle vara en snabb bana hade jag fått för mig. Jag tänkte så här, men Närke och så. Men... det säger väl alla löpare. Det är väl den här kronisk sjukdom att den här var inte så snabb banan. Men jag tycker fan inte den var så snabb. Den var ganska knixig. Den var inte jättebacke. Det var två backar ungefär på banan. Så det var ju bra. Men den var väldigt knixig. Och om man har sprungit med löpare så vet man att det är just de här kurvorna som blir lite problematiska. Det är där man tappar mest. Så att... jag åkte väl dit i tron om att det skulle vara en jättesnabb bana. Men riktigt så var det inte. Men det gick ju bra ändå, så jag är glad att det blev det.
Men du, det är ju 6 sekunders marginal hade du. Visste du när du var på sista kilometern att du skulle ta det? Eller var det verkligen så där så att du fick gräva djupt på slutet? Eller hur?
Nej, jag visste väl... jag vet ingenting, håller på att säga. Men jag visste faktiskt ingenting under loppet. Så att jag... vad heter det nu... sprang ut en klocka. Grejen är att jag har sådana här svaga pollenemis. Så att jag var helt sänkt veckan innan loppet. Jag hade varit och sprungit en halvmara i Holland veckan innan och fick bryta för att det skulle vara så... det var så mycket pollen. Mm. Så att jag var orolig för att jag skulle... att det skulle gå käpprakt åt skogen, så att säga. Så att jag bestämde mig faktiskt på att springa utan klocka under loppet. Ifall det skulle gå dåligt så vill jag inte se skiten, liksom, att det sprang långsamt. Så att när jag kom upp, det var först när jag kom... alltså jag sprang i en klunga med löpare som jag vet ungefär hur duktiga de är. Så jag tänkte att ja, men de borde springa runt den här tiden. Men det var först när vi kom upp på målraken som det stod en kvinna där och sa att nej, men 31,50, och då tog jag målet och då visste jag att det skulle ta det. Så jag hade faktiskt ingen aning om hur fort jag sprang. Jag hade inte en enda split. Sen i efterhand fick jag höra att jag hade 2,58 på första kilometern.
Oj.
Så inte han hade sagt att vi skulle gå ett jump, så det gjorde vi inte heller. Men det var tror jag, ganska kul, och jag tror det är bra generellt att när man tävlar, jag brukar sätta klockan när man tävlar, så jag körde utan det helt enkelt.
Hade du flaggat för att du tänkte sätta rekord så att det var någon representant från Guinness där, eller hur funkar det med just när det är rekord?
Alltså, det trodde jag också, att det skulle komma dit en sån där liten man med mustasch som man har sett på filmen liksom. Men det var det inte, utan man får, det är en jäkla process. Man ska skicka in massa papper och man måste ha från tävlingsledningen. att den är alltså kontrollmätt och sådana saker. Sen måste man ha två vittnen längs hela, som ser hela tiden. Mm. Men det har jag ju då lyckats med, att jag har andra löpare då som kan se det. Och sen så är det bara en massa saker. Nej, men jag hade flaggat för att jag skulle göra det. Men den är nu, det är under, vad säger man, utredning. Jag håller på att ratificera rekorden i alla fall. Men det tar nog upp till 6-7 månader, så jag hoppas att ingen slår in dess.
Du kanske slår ditt eget rekord?
Ja, jo, men det hoppas jag faktiskt kunna göra. Jag funderar på hasselbeloppet, vet jag, en sån där snabb bana som jag faktiskt har sprungit till, som är genuint snabb. Så den funderar jag på att springa i höst med Nancy, om hon... Hon blir bara tyngre och tyngre, så jag hoppas att jag är...
Hon är tyngre och tyngre.
Ja, precis.
Ja,
men... Jag vill ju inte stoppa den utvecklingen heller, riktigt där jag vill den. Det är någorlunda etiska.
Mm. Men du, hur många pass i veckan kör du tillsammans med henne i vagnen?
Nej, men alltså, jag springer inga intervallpass eller så med henne. För det är fortfarande min... Jag har min egen löparkarriär att tänka på. Utan det är mest så att... Ja, men dels är det kul att hänga med henne. Hon är en habil bebis, så att säga. Mm. Så att det är kul att ha med henne. Mm. Och sen så är det bra för min sambo, som också har börjat komma igång med löpningen, så där, att hon får gå ut och springa själv eller göra vad hon vill i ett par. För det är ändå hon som gör det största lasset på nätterna fortfarande. Mm. Så jag springer i princip 60% av min distans med henne. Och det blir väl i en volym kanske 8-10 mil i veckan ungefär.
Oj, det är ändå rätt mycket. Sen springer du rätt fort, men ändå, det är ganska mycket.
Ja, nej, men grejen är den att alltså, när man tränar så pass mycket som jag gör, så är det ju lätt att man hetsar, och som du säger, man springer liksom lite fortare, så att det är ganska bra faktiskt, för då tvingas man ju dra ner tempot lite. Mm. Så att de här passen med Nancy ser jag ju mest som, alltså, det som man skulle kunna specificera som transport. Alltså den löpningen som bara måste göras för att bygga kapillärer, så att säga. Så det ska ju vara ganska långt. Mm. Så att ha med vagnen där tycker inte jag är ett detriment alls, utan det är snarare en fördel faktiskt. Och sen får jag jobba lite på överkastbeken också.
Men här, jag har ju varit ute och sprungit distans med vagnen sådär, men och det känns ju, det funkar ju sådär, då vet man att det inte kommer att gå så fort, men hur, när man vill springa lite snabbare med vagnen, har du några tips där? Nu kanske man inte vill komma upp i din hastighet, men ändå kanske öka på lite där. Hur gör man då? Men det känns som nästan omöjligt när man måste liksom putta vagnen framför sig på något sätt. Hur får du upp farten med vagnen liksom?
Ja, alltså det är egentligen det, att det är just accelerationsfasen som är jobbig, så att då måste du trycka upp. Men sen när du har kommit upp i fart, så är det ändå, det är liksom, det är en konstant motvikt. Alltså jag fick höra från en duktig kiropraktor att det är ganska bra att springa med vagn, för att det tvingar dig att centrera fötterna under dig, så att säga. Och det är det man vill på något sätt nå som löpare, det är att du ska ha liksom, all kraft ska gå framåt, du ska driva framåt. Så jag tror att om man jobbar lite med vagn, alltså, i måttliga mängder, men du ska inte göra för mycket av någonting, men då tror jag att då lär man sig det där, att man liksom måste ligga på lite och använda överkroppen. Det är en kombination av överkropp och underkropp, så man liksom trycker framåt mot kroppen och sen har fötterna under sig. Så att, nej, men alltså, det går ganska bra när du väl har kommit upp i fart, tycker jag. Så det är nog mest att man ska våga göra det.
Just det, men puttar du vagnen framför dig eller håller du i den hela tiden? Eller hur ser din teknik ut? Kan du beskriva?
Ja, jag håller hela tiden. Jag är högerhänt och jag tror jag håller på att bli helt skev. Jag typ lyfter ju 50% ner min högra arm. Det är som det Simpsons avsnittet när Homer håller på med armbrytning och blir lite stark på ena armen. Det är ungefär så jag börjar se ut. Jag använder hela tiden i princip högerarmen, och jag håller konstant i henne, alltså i själva vagnen. Så att jag kör vanlig armpendling, så det blir ut som ungefär med vänster, och sen så håller jag den inte helt rakt framför mig, för det tycker jag skulle vara jättejobbigt, utan jag har den kanske i 90 grader har jag min högerarm, och sen så blir ju då biceps blir lite liksom halvstämd. Så det är liksom, det är en statisk styrka i höger sidan också, i bröst och sådär. Men jag har en, alltså, jag har halv arm längd framför mig ungefär när jag springer.
Men man kan ju alternera arm, har jag fått rådet, men du känner att det är liksom, det går bäst för dig att ha med ena armen?
Givetvis gör det lite, men inte, alltså det, under en löpthus är det nog 90% av tiden så har jag höga armchanser.
Ja.
Jag känner det lättare. Men det är absolut, det är säkert ett mycket gott tips tror jag, om man inte sker någonting. Men jag har inte blivit skadad än.
Nej. Men du, om vi fokuserar lite grann på Nancy då. Alltså jag vet ju själv när man skulle köra de där vagnrundorna. Det tog ju en timme innan man var iväg. För det hade bajsats och man skulle upp till barnvagnsförrådet. Och man hade glömt någonting och du vet, när paniken stiger. Hur lång tid tar det innan liksom, ni är färdklara? Och har du något tips till föräldrar där på vad man kan tänka på? Kanske för att det ska gå lite smidigare med barnet.
Ja, barnvagnsförrådet är ju något, det är liksom befrämmande för mig, för vi bor i orten. Så det elementet är snabbt avklarat.
Ja.
Vi bara slänger ut vagnen liksom. Mm. Jag tror vi började gå med Nancy. Det finns ju en massa sådana här tips att man inte ska slänga i barnet för tidigt, och det med all rätt tror jag liksom. Men man ska nog kolla lite individuellt också. Jag har svårt att se att det skulle vara någon större fara för barnet att ligga i en löpavagn kontra en vanlig vagn. Så att vi hade använt den att gå med liksom när hon var 1-2 månader redan, som vande sig ganska snabbt med den där vagnen.
Mm.
Och sedan så nu är det ju så att hon har blivit så indoktrinerad i löpvagns åkandet att det är ju, hon somnar ju i princip. Liksom, hon ligger och babbar lite innan och sen så somnar hon. Och sen brukar hon ju sova under hela distansrundorna. Mm. Så att för oss går det ganska snabbt. Vi har en åkpåse som vi har klippt. Alltså en vanlig sån åkpåse som vi har klippt tre hål i, där vi drar in selen och spännet som sitter i vagnen då. Och så spänner vi hemma, som drar vi över åkpåsen. Och sen så har vi också, min mamma har gjort en sån här egen jord som nackkudde. Som man kan tänka nästan som en sån här som man har när man flyger, fast lite större. Som vi la runt henne också så att huvudet blev ganska centrerat.
Just det.
Och satt fast då. Men vi kom ut ganska snabbt. Det brukar vara att backa på henne så att hon inte ska frysa i åkpåsen. Och sen är det iväg.
Mm.
Det är en ganska bra pusselö. Jag vet inte riktigt, men alltså, som sagt, att man ska lära barnet att gilla vagnen, tror jag. Om de inte gillar det så blir det nog mer protester.
Ja. Men det tror jag, i och med att ni kör så pass ofta, så tror jag att det är där nyckeln, hemligheten är. Liksom, att man är van.
Exakt.
Det får inte bli punktinsatser. För då...
Vi tar fram den där vagnen så vet hon att då är det hallabaloo på gång. Så att, ja. Det är bra.
Hallabaloo, härligt. Men du, vad roligt att du fick den där vagnen av din mamma. Hon verkar ju veta vad hon gjorde där. Och det kanske blir fler världsrekord på andra distanser framöver också. Kanske, får man hoppas.
Ja, vi får hoppas halvmaren i alla fall. Det är inte allt för avlägset. Maren tror jag, det har jag sagt, det blir nog ungen nummer 2 som får vara med om det. För det har jag ingen lust att prova än riktigt. Jag får vänta.
Ja, precis. Kanske är bra om barnet inte är så tungt heller.
Nej, precis. Nej, Nancy börjar bli för kall.
Du, John, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Och tack för inspirationen.
Mm, kul att vara med.
Väldigt roligt att prata med John där. Jag vill bara tillägga att den allmänna rekommendationen från Thule, det är att barnet ska kunna hålla uppe sitt huvud själv innan man ger sig ut och springer med vagnen. Och är du osäker så är det ett bra tips att du kollar med din läkare. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnar. Gillar du den här podden och vill följa den, glöm inte att prenumerera på den så att du inte missar några framtida avsnitt. Och är det så att du behöver lite extra pepp och inspiration i din löpning nu under den mörka och ruggiga årstiden, då vill jag berätta den härliga nyheten att min första onlinekurs, Kickstarta din löpning, nu finns online. Du hittar den på www.rivierapg.org. Alltså www.rivierapg.org. Så gå in där och jag blir såklart superglad om du väljer att hänga på min kurs och få en ny start i din löpning. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Thule och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.